Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Innan vi börjar så vill vi varna för att den här dokumentären innehåller målande beskrivningar av sexuella övergrepp.
Kniv. Sugen. Sätt på den, tack.
Och så får han öppen.
På plastikkirurgicentrum i Malmö opereras bröst, näsor och hakor. Patienterna står på kö för att förbättra sitt utseende. 2006 kommer en patient till kliniken som kommer bli avgörande för den här historien. Hon heter Amelia och är 23 år. Amelia är inte en vanlig patient. Hon känner Carl-Åke Troilius och hans familj väl.
Ja, men Amelia är en ung kvinna från Malmö. Under en period så var hon tillsammans med Carl Troilius son.
Amelia drömmer om ett liv som är större än Malmö. Och efter relationen med Carl Troilius son, när gymnasiet är slut, så har hon flyttat till Monaco. Hon är driven och arbetar som fastighetsmäklare. Men hon har också startat en verksamhet som arbetar med översättning från tyska och franska. Utöver det så arbetar hon som personlig tränare och kostrådgivare. Hon dricker inte alkohol, hon är väldigt intresserad av hälsa. Uppbrottet med Carl-Åke Troilius son har varit oproblematiskt. De har fortsatt att umgås som vänner.
Och Amelia blev genom en nära vän till hela familjen Troilius. Och även hennes föräldrar blev vänner med familjen Troilius.
Amelias pappa jobbar inom byggbranschen och hennes mamma har tidigare opererats på kliniken. Hon har fått rabatterat pris eftersom familjerna byter tjänster med varandra.
Det var lite så Carl-Åke jobbade. Det var lite rabatter och tjänster och gentjänster. Inte bara till den här familjen utan till andra vänner och bekanta.
2006 har Amelia bestämt sig för att även hon vill göra en operation.
Som många andra unga kvinnor så har Amelia funderat över sin bröststorlek. Framförallt efter en intensiv träningsperiod så känner hon att brösten inte är så stora som hon hade önskat. Så att då söker hon sig till Carl, vilket är det helt naturliga att söka sig till honom eftersom det är en familjevän. Men också för att han är en av de mest erkända och kända kirurgerna som vi har i Sverige.
Amelia besöker Carl-Åke Troilius för en konsultation och han erbjuder henne då en rad andra behandlingar utöver brösten. Bland annat en IPL-behandling.
En IPL-behandling är en slags laserbehandling som man använder för att permanent ta bort hår, till exempel vid bikinilinjen. Och när Amelia blir konsulterad av Carl angående brösten så börjar de ju prata om fler ingrepp som Amelia kan göra. Och då är ju IPL en sån behandling som de pratar om. Men de börjar också prata om näsoperation och en hakprotes och ögonlock. Och det läggs på den här listan av operationer.
De kommer överens om vilka ingrepp som ska göras och Amelia känner sig nöjd. Det hon inte vet då är att hennes liv snart ska förändras. Och det Carl Troilius inte vet är att han snart kommer att falla ifrån toppen av samhällets elit till botten. För sanningen om Carl-Åke Troilius kommer snart att avslöjas. Podlit och Nordio presenterar Plastikkirurgen. En podd i tre delar baserat på boken med samma namn av Leone Milton. Det här är historien om plastikkirurgen Carl-Åke Troilius uppgång och fall. Det här andra avsnittet kallar vi för Övergreppet. Jag heter Simon Moser. En mörk och rå lördags förmiddag i januari 2007 ringer Amelia på ringklockan till kliniken. När hon kliver in lägger hon märke till att receptionen är tom. En sjuksköterska möter henne och förklarar att bara ett fåtal av personalstyrkan arbetar den här helgen. Personalen är enbart där för Amelias operation. Inga andra patienter finns på schemat. Idag ska hon göra sin första IPL-behandling.
Carl tog emot patienter som han kände efter kontorstid. Och det var det som hände här i Amelias fall. Att hon kom in för den här behandlingen, laserbehandlingen av bikinilinjen efter kontorstid. Så när hon kommer dit till receptionen så är det tomt. Och det är bara några få i personalen som är kvar.
Amelia förs in i ett rum där hon ska vänta på Carl-Åke Troilius och när han dyker upp får hon en kärleksfull kram. Tillsammans går de till rummet där IPL-behandlingen ska göras. Och det är en behandling som Carl-Åke Troilius själv vanligtvis inte gör.
Och det ska ju sägas att han är ju väldigt överkvalificerad för att göra de här behandlingarna. Dessutom har de ju andra personer som jobbar med att göra de här laserbehandlingarna. Men han väljer då att själv ta in Amelia till ett rum och göra den här behandlingen som en slags kompistjänst.
Carl-Åke Troilius visar maskinen som han kommer att använda för att ta bort hår vid Amelias bikinilinje. Hon är klädd i en vit morgonrock med matchande tofflor och han ber henne nu att ta av trosorna och hänga dem tillsammans med sin rock på en krok på väggen. Efter det ska hon lägga sig på en brits. Amelia kände sig inte helt avslappnad i situationen.
Ja, i förhör har hon ju beskrivit det som att det känns väldigt jobbigt. Och det kan nog de flesta tjejer känna igen sig när man besöker till exempel en gynekolog och man måste klä av sig på underdelen och gå fram till och lägga sig på en brits. Det är väldigt exponerande och jobbigt och framförallt eftersom de också känner varandra så känns ju inte det naturligt.
Hon försöker intala sig att det är en del av Carl-Åkes jobb att se nakna kvinnor. Det är säkert lika sexigt för honom att se en naken kvinnokropp som det är för en tandläkare att se en öppen mun med tänder i. När Amelia lagt sig till rätta tar Carl-Åke Troilius fram en rak hyvel och rakar bort håret på området som ska behandlas runt hennes kön. Och han frågar henne om hon vill behandla även de yttre blygläpparna, nu när de ändå är i farten. Det tackar hon nej till. Bikinilinjen får räcka. Carl-Åke Troilius kletar på en gel och sätter igång maskinen som ger ifrån sig ett spinnande ljud. Han lägger munstycket mot hennes kletiga ljumske och så trycker han av. Det gör inte så ont som man kan tro av ljudvolymen. Amelia känner smärta, men den går att uthärda. Samtidigt känner hon att hon vill att behandlingen ska vara över så snabbt som möjligt. Hon har svårt att få bort känslan av olust över att befinna sig i en extremt exponerad ställning med särade ben och könet upp i vädret. Dessutom är Carl-Åke, hennes ex-pojkväns pappas huvud mitt i allt. Carl-Åke trycker av igen och nu känner hon plötsligt något annat.
Plötsligt så känner hon två fingrar som är i hennes underliv.
Amelia rycker till. Hon tänker att han måste kommit in i henne av misstag. Han drar ut sina fingrar, säger ingenting och fortsätter behandlingen. Några minuter senare är allt över. Hon förstår inte vad hon varit med om. Har hon varit utsatt för ett övergrepp?
Och i och med att han, Karl-Åke Trelius, är i de regionerna och behandlar bikinilinjen, så är det också svårt att förstå, ska fingrarna vara där eller inte? Och han är också en familjevän, så det är svårt att förstå hur en familjevän kan göra det här. Så vid första övergreppet så går han därifrån och känner bara en stor förvirring.
Men Amelia har varit utsatt för ett övergrepp. Och det kommer inte att bli det sista. För plastikkirurgen Karl-Åke Troilius kommer att flytta sina gränser ännu längre. Och nästa gång är det ingen tvekan om vad det är han håller på med. Under våren 2006 gör Amelia flera ingrepp på plastikkirurgicentrum i Malmö. Bland annat en bröstförstoring. Efter det första ingreppet, när Karl-Åkes fingrar kommit in i henne, händer inget mer. Det kändes obehagligt, men kanske var det ändå ett misstag. I maj är Amelia tillbaka på kliniken igen.
Ja, då ska hon korrigera brösten. Så hon besöker Karl-Åke igen för att göra då en korrigering av sina bröst, vilket inte heller är ovanligt. Det är ganska ofta som det krävs ytterligare en operation innan man känner sig helt nöjd.
Det vänstra bröstimplantatet sitter lite snett och så vill hon gå upp i storlek. När Amelia ändå är tillbaka i Sverige tänker hon även passa på att göra läpparna lite större. Kvällen före operationen träffar hon Karl-Åke Troilius på kliniken för att gå igenom vad som ska göras. Han föreslår då att hon även ska göra ytterligare en IPL-behandling.
En IPL-behandling, för att få bort hår så ska du upprepa den här behandlingen flera gånger för att få resultat. Men det är ju så att det är ju Karl som ligger på att Amelia ska göra de här IPL-behandlingarna. Och det är inte så att han hänvisar till någon medarbetare som ska göra de här behandlingarna. Utan han insisterar ju på att han ska göra behandlingarna.
Amelia är skeptisk. Hon har fortfarande kvar den där obehagliga känslan efter det han gjort vid den första IPL-behandlingen. Men hon säger inte nej. Hennes förtroende för Karl-Åke Troilius är fortfarande stort. Och hon känner också att han inte kommer ge sig om hon skulle säga nej. Det är nu dagen för operation. Amelia ligger i ett rum på kliniken. En tv står på i bakgrunden. Precis som när hon var här första gången har hon fått en morgonrock med matchande vita tofflor. En sjuksköterska har gett henne två Panodil och en injektion som gör att hon ska slappna av. Några timmar senare går hon in i laserrummet där IPL-behandlingen ska ske. Den här gången har Amelia rakat sitt underliv hemma för att Karl inte ska göra det åt henne. Men i samma stund som hon kliver in i rummet är den där molnande känslan av obehag tillbaka. Hon försöker att tränga undan den. När Amelia ligger på britsen ser hon att Karl-Åke Troilius kommer emot henne med en stor spruta i handen. Han säger att det är för smärtan och hon hinner tänka vilken smärta innan han injicerar något i henne.
Han injicerar ju ett medel som gör att hon blir mer eller mindre medvetslös.
Snart känner hon att kroppen inte reagerar som den brukar att göra.
Hon blir ju inte helt avtuppad. Hon är ju fortfarande vid medvetande men har svårt att röra sig.
Hon vill vrida på nacken för att se var Karl-Åke befinner sig i rummet. Men nackmusklerna är förlamade. De lyder inte. Allt hon kan göra är att ligga stilla och stirra upp i taket. Snart känner hon Karl-Åkes fingrar komma in i henne. Hon ber till högre makter att han ska sluta och lika snabbt som han börjar så upphör han. Har hon blivit bönhörd? Nej, tvärtom. Nu känner hon något annat.
Ja, det är ju vid det här tillfället som han våldtar Amelia också med sin penis då.
När övergreppet är över leder Karl-Åke Troilus henne ut ur laserrummet. Medan han stöttar henne upp för trappan pratar han om Monaco. Han ser fram emot att tillbringa sommaren på Rivieran nu när även Amelia är där. Han hjälper henne ner i sängen där hon ska sova en stund. Han lägger täcket över henne. När Karl-Åke är på väg att lämna rummet stannar han i dörröppningen och vänder sig om. Betalningen, säger han. Han undrar hur hon vill göra med den. IPL-behandlingen bjuder han på, men läpparna och brösten kostar sammanlagt 15 000 kronor. Amelia blir ställd. Hon förväntar sig inte ett samtal om pengar just nu. Hur kan han ens tänka på pengar efter det han gjort mot henne? Amelia svarar mekaniskt att hon ska betala under morgondagen.
Du lyssnar på en nådjodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Senare samma dag gör Karl-Åke Troilius den operation de kommit överens om. Till sin mamma och pappa har Amelia sagt att hon ska komma hem på eftermiddagen. Men hon hör inte av sig.
Efter övergreppet så hamnar ju då Amelia på uppvaket. Det är där man hamnar när man opererats och när man ska vakna från sin narkos. Då blir man övervakad av sjuksköterskor som tittar till att man andas ordentligt och sådär. Och det kan ta normalt 1, 2, 3 timmar att vakna till. Men för Amelia tar det lång tid och hennes mamma där hemma är orolig och ringer flera gånger till kliniken för att fråga hur det egentligen står till med Amelia och om hon inte har vaknat upp.
Det börjar bli kväll. Mamman fortsätter att ringa. En bit in på kvällen får hon besked om att hon kan hämta sin dotter vid 9-tiden. Hon kör till kliniken och när hon får se Amelia ser hon att något inte är som det ska.
Ja, men mamman reagerar på att Amelia är i ett väldigt dåligt skick. Trots att den här operationen var betydligt mindre än den förra operationen så är hon väldigt medtagen och väldigt trött och påverkad.
Hon leder sin dotter till bilen. Amelia kan knappt prata men hon säger att hon är arg på Karl-Åke. Att han gjort något.
Hon antyder här att något inte har gått rätt till. Att Karl har varit dum mot henne.
På morgonen dagen efter gråter Amelia. Hon är trött och har knappt fått sova en blund. Vad som har hänt kan hon ännu inte berätta utan hon väntar tills hennes pappa och bror lämnat hemmet. Då berättar hon för sin mamma.
Först så bestämmer sig Amelia och hennes mamma att hålla det här för sig själva. Det är såklart oerhört tungt och svårt att ta in det här. Och det finns ju väldigt mycket skam och så kopplat till det som har hänt. Och de vill initialt inte att pappan i familjen ska få veta det här. Men de uppsöker sjukhuset själva då och gör en undersökning då Och det är ju väldigt bra, för det är ju det som används som teknisk bevisning senare.
Att pappan inte ska få veta något handlar om relationen till Karl-Åke Troilius och att familjerna är vänner.
Ja, de har ju utvecklat en vänskapsrelation. Det här kommer ju såklart att förändra det.
På sjukhuset träffar de en polis som tar uppgifter om vad som hänt. Men polisen behöver fler upplysningar och erbjuder sig om att komma hem till familjen. Det vill inte mamman. Ännu vet inte hela familjen om vad som hänt, och skulle det komma en polis skulle resten av familjen förstå att något är fel. Istället möter Amelia och hennes mamma polisen på en parkering till en golfklubb i närheten. Amelia berättar om vad hon råkat ut för. Dagen efter kör en polispatrull till Västra Hamnen i Malmö och parkerar i närheten av den lyxiga lägenheten där Karl-Åke Troilius bor med sin familj. Två poliser har fått i uppdrag att hämta Karl-Åke Troilius och ta med honom in till stationen.
Ja, men han blir ju hämtad av en polisbil. Och det kan ju inte höra till det vanliga att en polis hämtar en man i det här fina området och så. Så det sticker ju helt klart ut att Karl Troilius blir hämtad av en polis i Västra Hamnen. Och han blir då körd till förhör där de berättar vad han är misstänkt för. Och när han får höra det så tror ju inte han att det är sant och blir väldigt chockad.
Förhörsledaren sätter sig ner framför Karl-Åke Troilius i ett av de små förhörsrummen och trycker på bandspelaren. Men Karl-Åke Troilius ber om att få skjuta upp förhöret, åtminstone en dag. Han orkar inte svara på några frågor. Kanske är dagen efter, då hoppas han att han har hunnit samla sig tillräckligt mycket. När förhören återupptas igen berättar han att han har känt Amelia i 6-7 år. Att han under vintern opererat henne och att hon ville ha större bröst, någonting som han ska ha avrått henne till eftersom det skulle ge henne ett bimboaktigt utseende. Men Amelia har inte velat lyssna på vad han har haft att säga. Han säger också att hon är den som varit drivande för att få fler IPL-behandlingar och att hon sagt att hon ville ha ordentligt med smärtlindring. När han får frågan om våldtäkt så svarar han utan att tveka. Nej, en våldtäkt har absolut inte ägt rum. Det är en fullständigt befängd anklagelse.
Ja, det är ju inte ovanligt att män som står anklagade för våldtäkt nekar. Och det gör Karl Troilius också.
Karl-Åke Troilius släpps efter förhöret. Det finns ingen teknisk bevisning som knyter honom till något brott. Bara anklagelser och ord som står mot ord. Fortfarande är han en fri man. Men Karl-Åke Troilius, som ägnat hela sitt liv åt att bygga upp ett skönhetsimperium, riskerar nu att förlora allt. Samma kväll ringer han vd:n för kliniken, Sabina Garman. Han måste berätta vad han står anklagad för.
Ja, men Sabina är ju en för detta journalist och jobbat med kommunikation och hamnar på Karl Troilius plastikkirurgiverksamhet. Och jobbar först halvtid och sen hamnar hon mitt i ett mindre mediedrev och hanterar det här mediedrevet så pass bra att Karl Troilius vill att hon ska ta över som vd.
En tid innan de anklagelser som Karl-Åke Troilius nu står inför har en film spridits till allmänheten och det skapade skriverier. Filmen är från en av företagets konferensresor till Malta. Det är en videoupptagning från middagar och andra trevliga stunder kollegor emellan. Men det finns också några sekunders inspelning av Karl-Åke Troilius som visar mer än många önskar se.
När han är naken i en pool.
Han visar sitt kön för kameran. Det är Agneta som filmar, vilket man ser när hon sveper förbi en spegel med kameran. Karl-Åke Troilius har gett ut kopior av filmen till alla medarbetare som en julklapp. En del medarbetare blir fulla i skratt och visar nakenscenen för sina familjer. Andra blir kränkta. Ingen vet om Karl-Åke Troilius medvetet klippte in sig själv och Agneta i personalfilmen eller om det var ett olyckligt misstag. Men oavsett är det en kris som Sabina är tvungen att hantera.
journalister ringer upp och sådär. Och han tycker att Sabina hanterar den här, det här mindre drevet så, som skulle visa sig vara så pass bra att han vill att hon tar över.
Men om den läckta videon var den första krisen hon stått inför, är det som händer nu långt mycket värre. Hon förstår snabbt att hon inte kommer kunna rädda Karl-Åke Troilius.
Ja, hon inser att det här drevet kommer hon inte kunna stoppa.
Hon ber om betänketid men ringer tillbaka till Karl-Åke redan samma kväll. Han måste ta time out. Hon ska börja fila på en exit-strategi. Nu gäller det att rädda det som räddas kan. Som vd är det hennes uppgift att ta hand om företaget och personalen. Karl-Åke Troilius kommer att slaktas av medierna. Oavsett om han fälls eller inte kommer det här vara en katastrof för kliniken. Kunderna kommer att försvinna. Mindre än en vecka efter det att Amelia besökt sjukhuset kommer provresultaten. Och det visar sig att Amelia har Karl-Åke Troilius spermier i sig. Hur ska han kunna förklara det här?
Från början är hans förklaring att han har onanerat innan han ska träffa Amelia och göra den här behandlingen. Och att han måste ha haft spermier på handen som helt enkelt har råkat komma in i underlivet.
Men åklagaren köper inte Karl-Åke Troilius förklaring. I slutet av juni 2007 häktas Karl-Åke Troilius. Han berättar nu något i förhören som han säger att han inte vill att berätta tidigare. Han säger att han under flera år har fått behandling för låga testosteronvärden. För att behandla detta har han regelbundet fått injektioner av testosteron. En biverkning av detta är att han börjat få spontana, smärtsamma och ofrivilliga erektioner. Dagen då han skulle göra ingreppet på Amelia har han fått just en sån ofrivillig erektion. Det här ska ha skett i operationssalen mitt under den sista operationen före lunchpausen. För att han inte skulle avslöjas av någon av kollegorna skyndade han sig när operationen var slut att gå in på toaletten och onanera i hopp om att erektionen skulle lägga sig. Efter ett tag ska han ha fått utlösning. Han tvättar händerna och går sen till lunchrummet för att äta. Förhörsledaren frågar hur det skulle förklara att spermier hittat så långt in i Amelia som bakom livmoderhalstappen. Karl svarar då att han vid något tillfälle kanske råkat komma in med fingrarna precis innanför hennes slidmynning. Naturligtvis var det oavsiktligt. Han mindes egentligen inte det hela, men vid något tillfälle när hon ryckte till kan det ha hänt. Han säger att Amelia ryckte till nästan hela tiden av smärtan. Det var inte alls lätt att behandla henne. VD:n Sabina Garman har nu kommit fram till vad hon måste göra med Plastikkirurgicentrum. Hon kontaktar Akademikliniken, Plastikkirurgicentrums värsta konkurrent.
Ja, Sabina kontaktar ju konkurrenterna uppe i Stockholm, Akademikliniken, och får Plastikkirurgicentrum såld för bara några miljoner kronor.
I augusti 2007 säljs Karl-Åke Troilius livsverk Plastikkirurgicentrum för långt mycket mindre än vad företaget är värt. I tidningen säger Sabina att det viktiga är att få ro och att kunna arbeta vidare. Att banden nu klipps med Karl-Åke Troilius.
Och det är väl här som imperiet faller.
Under utredningen kommer man snart fram till vilket medel Karl-Åke Troilius injicerat i Amelia.
Han har använt ett medel som heter propofol. Och det är ju till exempel det läkemedlet som Michael Jackson dog av. Two months ago tomorrow, the world learned Michael Jackson was dead. Late today, unsealed court records confirm the LA coroner has concluded the pop singer died of a lethal amount of that powerful anesthetic propofol.
Sommaren 2009 slutar Michael Jackson plötsligt att andas och dör av ett hjärtstillestånd. Senare ska det visa sig att hans läkare har injicerat samma narkosmedel som Amelia fick. nämligen propofol, för att hjälpa honom att somna.
Det är ett medel som man använder när man ska söva patienter för att göra det lättare att komma ner i narkos. Men det är ju inget medel man använder om man inte är narkosläkare.
När man använder propofol så är det vid narkos, inte vid en laserbehandling för hårdborttagning. Och det ska vara en narkosläkare som ger medlet, inte en kirurg. Ska man använda medlet måste man ha en rad säkerhetsrutiner på plats. Det måste finnas syrgasmasker och annan utrustning för att säkerställa patientens hälsa om någonting skulle gå fel. Inget av detta fanns i närheten när Karl-Åke gav Amelia preparatet. När Karl-Åke Troelius kollegor får veta att han använt medlet reagerar de starkt.
Ja, men narkosläkaren på plastikkirurgicentrum blir ju väldigt upprörd, för han vet ju riskerna med det här och vad som kan hända patient.
Propofol ska hanteras med försiktighet och patienten ska hela tiden vara under noggrann observation. Om man sprutar in fel mängd och patienten hamnar halvvägs ned i narkos kan andningsvägarna stängas av. Patienten kan också få plötsliga kräkningar och åker de ner i lungorna kan det innebära en omedelbar död. Det här är läkarkåren överens om. Men Karl-Åke Troelius är av en annan uppfattning.
Karl Troelius menar ju att riskerna med att använda propofol inte är så allvarliga och att han har haft kontroll och känt sig väldigt trygg i att använda det här. Däremot så säger han ju att patienter kan få sex hallucinationer av det här, och särskilt om man behandlar då de nedre regionerna. Och det menar han är förklaringen till varför Amelia påstår att hon har blivit våldtagen. Att hon helt enkelt har hallucinerat det här.
Amelia försöker leva vidare i sitt liv trots det som hänt och trots att utredningen fortfarande inte är avslutad.
Amelia åker tillbaka till Monaco och försöker ju så gott det går att leva sitt liv.
Men snart börjar det hända märkliga saker.
Plötsligt så börjar hon se en bil titt som tätt dyka upp i närheten av henne. Vid ett tillfälle så kliver en man ur den här bilen.
Hon känner igen mannen. Det är Assem. Han bor granne med Karl-Åke Troelius i Malmö. Karl-Åke Troelius har känt honom i 25 år. Han berättar att Karl-Åkes fru Agneta mår jättedåligt. Att Amelia fortfarande kan rädda familjen. Han påstår att Karl-Åke varit hemligt kär i henne och att Amelia borde tycka synd om honom. Han har ett budskap.
Och han säger åt henne att hon ska dra tillbaka sin anmälan. Och hon blir väldigt rädd och känner obehag såklart. Men hon väljer att inte dra tillbaka sin anmälan ändå.
Karl-Åke Troelius verkar inte sky några medel för att klara sig ur situationen. Och snart kommer det komma fram fler vittnesmål som inte talar till hans fördel. I tv-serien om kliniken där Karl-Åke Troelius är den självklara stjärnan uppskattas han, som vi tidigare hört, av personalen. Själv säger han att de är som en familj. Men i polisutredningen trädde nu en annan bild fram.
Det är allmänt känt på kliniken att Karl går över gränsen med kvinnliga patienter. Och flera har ont i magen och mår dåligt över det här och vill ibland inte jobba med Karl och ber om att få byta pass och sådär. Så det är allmänt känt. Och när Karl då tar med sig kvinnor ner till det här IPL-rummet verkar de vara ganska medvetna om vad som händer där och att det är saker som är långt över gränsen som händer där.
Enligt Karl-Åke Troelius kollegor är det alltså inte första gången som någon patient råkat ut för saker som inte är okej. Åtalet dröjer. Och en anledning till det är att under sommaren 2007 kommer in fler anmälningar mot Karl-Åke Troelius. Bland annat från kvinnor i personalen som under lång tid misstänkt att han gjort saker mot kvinnliga patienter. I början av augusti berättar åklagaren Bo Albrektsson i Sveriges Radio Malmöhus.
Ja, det som har hänt är ju att i slutet av förra veckan kom in 5 nya anmälningar. Så att nu har vi lagt mycket arbete och tid på de nya anmälningarna. Så att vi har helt enkelt inte hunnit göra det vi ska beträffande ursprungsanmälan.
De nya anmälningarna gäller sexuellt utnyttjande och våldtäkt. Och flera av anmälningarna kommer från kvinnor som tidigare jobbat med Karl-Åke Troilius. Fler och fler anmälningar kommer in till polisen.
Det är 11 kvinnor som trädde fram och anmäler Karl Troilius. Och av dem så går man vidare med 6 av de här anmälningarna. Och det är ju liknande historier som den som vi får höra av Amelia. Det är en kvinna som har varit med om en förlossningsskada och väljer att göra en operation i underlivet. Plötsligt så stoppar Karl Troilius in fingrarna och försöker framkalla en orgasm. Han tar tag i henne och på olika sätt griper sig på henne. Så det är flera sådana här liknande historier med väldigt, väldigt grova sexuella övergrepp.
I augusti 2007 börjar rättegången i Malmö tingsrätt. Sveriges Radio Malmöhus berättar.
Kamerablixtarna haglade när rättegången inleddes i morse. Åklagaren yrkar på ansvar för grov våldtäkt och framkallande av fara för annan. Och den 23-åriga kvinnan begär 450 000 kronor i skadestånd. Men den 53-åriga plastikkirurgen nekar till brott. Rättegången beräknas vara i minst 2 dagar. Samtidigt pågår en fortsatt polisutredning mot läkaren sedan flera kvinnor anklagat honom för sexövergrepp.
I september 2007 kommer domen. TV4 berättar.
Den våldtäktsåtalade plastikkirurgen i Malmö dömdes idag till fängelse i 3 år och 6 månader. Han ska också betala 180 000 kronor i skadestånd till den 23-åriga kvinnan.
Tingsrätten bedömer kvinnans uppgifter som mycket trovärdiga. Och eftersom det även hittat spår av kirurgens sperma anser rätten det klarlagt att han är skyldig. Hans egna förklaringar att kvinnan skulle hallucinerat och att han skulle ha spermi kvar på händerna efter att tidigare ha onanerat bedöms som osannolika. Däremot anser rätten inte att våldtäkten är att betrakta som grov, trots att kvinnan varit nedsövd och enligt åklagaren utsatt för livsfara genom den slarvigt övervakade narkosen.
Åklagaren är nöjd med att det blivit en fällande dom. Men det finns en del i domen som han inte är nöjd med. Han har velat att handlingen ska rubriceras som grov våldtäkt, men det menar inte tingsrätten. En grov våldtäkt ska bara användas om det handlar om gruppvåldtäkter eller våldtäkter med sadistiska inslag. Men åklagaren är alltså av en annan åsikt. En grov våldtäkt skulle ge ett längre straff. Han kommer att överklaga domen och vill ha en straffskärpning. TV4 intervjuar honom.
Det är ju det här med grov våldtäkt att det börjar på 6 år, och jag är ju inte överens med tingsrätten här om att när det gäller det här försättande i en livshotande situation, det säger ju tingsrätten att de anser inte att målsägaren har varit, men det tycker ju jag att hon absolut har varit i.
Karl-Åke Troilius, som varit ledande i Sverige när det kommer till plastikoperationer, är nu en dömd våldtäktsman. Kliniken som han byggt upp har han förlorat. Och i väntan på att hovrättsförhandlingen ska börja blir han kvar i häktet. Men det är som att den nya verkligheten inte vill sjunka in. Karl-Åke Troilius har inte gett upp hoppet om att få tillbaka sitt gamla liv. Han och Agneta har länge haft en dröm om att starta en filial på Rivieran. Kanske är det nu det kommer att ske. För Karl-Åke Troilius har ett S i rockarmen som han ser det. I hovrätten kommer han berätta en ny historia som han tror kan förändra allt. I nästa avsnitt.
Karl Troilius menar ju då nu i sin nya förklaring att Amelia förförde Karl och att det är så sperman har hamnat i henne då. Han menar också att anledningen till att hon nu har anmält honom för våldtäkt är för att hon har blivit förälskad i honom.
Du har hört andra avsnittet av Plastikkirurgen av mig, Simon Moser. Exekutiv producent är Tove Friman Leffler. Tekniker Kristoffer Kronander.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.